Jag vet inte varför, men jag frågar henne om hon skulle vilja hålla mig sällskap en stund efter det att hon är ledig. Tydligen blev hon glad för att jag frågade henne, för hon sken upp med hela ansiktet. Vi gick ut tillsammans från baren. Hon skulle handla en del saker, så vi gick in i ett stort varuhus. Vi gick och pratade om Sverige och om min familj. Hon kunde en del svenska, ungefär lika mycket som jag kunde engelska, men vi förstod varandra ganska väl ändå. Hennes granne hade haft en svensk utbytesstudent för 2 år sedan, och hon hade varit tillsammans med henne en hel del, därav svenskan. Vi gick till en närbelägen park med kaffeserveringen där vi satt och pratade och berättade om oss själva. Det var aldrig meningen att jag skulle fråga henne vad hon hade för åsikter om UFOs, men på något vis kom vi in på det ämnet. Tiden gick ganska fort, men vi fick i alla fall åtskilligt sagt om ämnet. Hon sa till mig att vi måste träffas igen. Jag svarade att det skulle vara trevligt, men svårt på grund av det långa avståndet. Det ordnar sig, fick jag till svar. Strax efter skildes vi åt, men jag fick ett leende och en kyss på kinden innan hon gick. Jag satt kvar och funderade över det som hänt, när jag plötsligt får syn på Jenny utanför fönstret. Jag betalar notan och går ut. Det har redan börjat skymma. Jenny undrar om vi ska gå och få oss en bit mat innan vi ska ge oss hem igen. Vi hittar ett litet mysigt ställe där vi kan få något gott till livs. Vi får in en stek med potatis och diverse grönsaker samt en flaska vin. Efteråt dricker vi kaffe och te. Det står 2 tända ljus på bordet, och Jenny vill att jag ska släcka det ena. Varför då? Säger jag, det är väl bara trevligt med levande ljus. Men hon envisas, så jag fuktar tummen och pekfingret för att släcka det, men hon hindrar mig. Du ska släcka det utan någon mekanisk rörelse och inte heller blåsa ut det. Försök tänka dig att det ska slockna. Ge dig nu, säger jag. Visserligen har man ju hört att det går att utföra vissa saker med hjälp av tankekraft, men inte kan jag göra det. Försök, säger hon igen. Hur det nu går till, det vet jag inte, men när jag tittat på ljuset några sekunder så börjar lågan minska för att till slut slockna helt. Det gick ju bra, säger hon, men nu kan du tända det igen, ge dig nu, det var ju du som gjorde det, säger jag så högt att andra gäster reagerar. Nej, Ante, alla kan göra det. Men det gäller att veta hur man ska gå tillväga. Ditt andra jag klarar sådana saker men inte ditt första, men du lär dig med tiden. Kom bara ihåg att du aldrig får utnyttja dina dolda krafter i kommersiella syften och ej heller till att skada någon eller något. Däremot kan du använda dig av det när en nödsituation uppstår, men i de lägena så träder ditt andra jag in och hjälper dig. Och du ska veta att när du är ute för dina drömmar som du kallar dem så är det ditt andra jag som existerar. Men ditt vanliga jag finns alltid med, det är därför som du kan komma ihåg en del av det som händer dig. Det finns visserligen saker som du inte får skriva ner eller berätta för någon ännu, men var inte orolig. När vi ser att du klarar av din uppgift till fullo så minns du allt som händer. Vi har nu avslutat vår måltid och fått in kaffe och te. Det sitter ett barn några bord ifrån oss som även de har ljus på bordet. Jag får idén att jag ska skoja lite med dem och släcker ett av ljusen med tankekraft. Mannen reagerar snabbt. Han tar en tändsticka som ligger på bordet för att tända det, men innan han hinner så har jag redan tänt det. Jag släcker det andra, och samma sak händer. De börjar se sig om något oroliga, medan både Jenny och jag inte kan hålla oss för skratt. Men av någon anledning fortsätter jag inte, fast nog skulle jag vilja det. Det är faktiskt ganska komiskt att se deras reaktioner. Du lär dig, säger Jenny, och det är bra. Visst kan du ha lite roligt med det du kan, men det är skönt att du kan behärska dig. Och glöm inte vad jag sagt om att du kan använda det då och då men inte till att skada någon. Hon reser sig från bordet och tar farväl för denna gången. Men vi träffas igen, säger hon innan hon går. Jag betalar notan och får 2 dollar över som jag lämnar på bordet innan jag går in på en toalett. Jag tänker på att jag måste ta mig hem innan någon vaknar där hemma. Jag får en känsla av att jag börjar frysa, och på nytt kommer en bild fram ur tomma intet. Det är en bild av vårt hus och vårt trädgård. Jag blir mer eller mindre ett med bilden, och strax efter så befinner jag mig på gråsmattan bakom huset. Efter en stund går jag in, klockan visar 04:16. Min fru ligger och sover. Jag sätter på lite te åt mig och tar en cigarett. Medan jag sitter och funderar, försöker jag tända ett av ljusen som står på bordet för att upprepa det jag gjort tidigare. Men min besvikelse blir stor när det inte fungerar. Antingen så är alltihop en dröm, eller också är jag mitt gamla vanliga jag igen. Jag vet inte vad jag ska tro. Jag går och lägger mig för att åtminstone få en stunds sömn innan jag går till jobbet. Men av någon anledning så var jag inte det minsta trött. Nu är det bara att vänta på nästa upplevelse och se vad som ska hända. Fortfarande vet jag inte vad jag ska tro om det som händer mig. Kontaktmöte i rymden, december 1986. Så är det vinter igen. En decemberkväll bestämmer jag mig för att gå ut en sväng innan jag lägger mig. Inne i villorna lyser det fortfarande på en del ställen. De håller väl på att förbereda sig för julfirandet. När jag kommer till den nya skolan och ska vika av åt höger så får jag se ett blåaktigt sken en bit neråt skogen. Det närmar sig sakta den plats där jag befinner mig. Efter några sekunder så stannar det, och jag står själv stilla för att se vad som händer. Skenet blir kraftigare och det går att urskilja konturen av en kula, någon meter i diameter. Den står alldeles stilla en stund och glider sedan iväg bakom en trädunge. Jag hinner inte gå mer än ett tiotal meter, förrän den visar sig igen, för att sedan försvinna bort mot träden igen. Tydligen vill den att jag ska följa efter, och det gör jag. Den leder mig bort mot ängen och vad får jag se där, om inte ägget som jag träffat på vid flera tillfällen tidigare. Strax därefter så öppnas en lucka på undersidan och en trappa kommer ner. Jag väntar lite men stiger sedan ombord. Jag ser ingen, men blir ombedd att sätta mig. Sedan blir det tyst så när som på ett svagt väsande. En röst säger till mig att inte bli rädd för vad jag får se. Jag har inte träffat honom tidigare och han vill mig inget ont, bara ta med mig till vår mötesplats. Jag hör att någon kommer i trappan och mot rummet där jag sitter. Rädd blir jag väl inte, men den varelse som nu uppenbarar sig framför mig ser inte precis människoliknande ut. Han är 170-180 cm lång och är rätt så smal, har långa, smala ben, liten smal mun och små smala springor till ögon, en antydan till näsa, men däremot ganska stora öron, något spetsigare än våra, på kroppen har han en tätt åtsittande overall eller dräkt. Varför han har en grankvist i handen, det får jag strax se. Han sätter sig ner i en stol framför mig, lägger ner kvisten på ett bord och trycker på några knappar. Plötsligt bäddar kvisten i ett intensivt gulaktigt sken. Efter en stund tar han kvisten från bordet och reser sig. Han kommer fram till mig och tar mig på axeln och säger något som jag inte förstår. Sen går han bort till förarsätet och gör några rörelser över en del instrument. Ägget börjar vibrera, och i det osynliga fönstret ser jag att vi har lyft ganska högt över marken. Med osynligt fönster menar jag naturligtvis ett fönster som inte kan ses utifrån, bara inifrån. Jag ser vart vi är på väg, tydligen är det ingen brådska, för det går väl inte fortare än 50-60 km i timmen. Det är nu jag får se vad han ska ha kvisten till. Han sitter och bryter den i små bitar och stoppar dem i munnen. Jag undrar om det kan vara gott, så jag frågar honom, men jag får inget svar. Istället räcker han mig en bit, det är som att få en isbit i handen. Jag stoppar den i munnen. Den var verkligen kall och hård, men efter ett tag så smälter den som smör i solsken. Jag har känt smaken förr men kan inte påminna mig vad det smakar. Det var ganska gott, men han får nog behålla resten själv, vilket han gör. Vi börjar närma oss mötesplatsen. Och jag funderar över vad som ska hända och varför inte Jenny är med. När vi kommer fram så får jag se ännu ett ägg, men vi landar inte utan något rakt upp, sida vid sida med det andra ägget. Vi måste befinna oss ganska högt upp, för jag kan se flera ljussamlingar under oss, det måste vara städer. Jag känner att vi saktar in, och strax därefter är vi inne i en stor hangar, säkerligen i en av de stora farkosterna som jag besökt tidigare. När vi stannat och gått ut ur ägget så ser jag Jenny och två andra av de där konstiga granätande varelserna. Jag hejar på dem som vanligt, Jenny svarar, men de bägge andra kom mer fram och tar mig på axeln liksom den tidigare gjorde. Jag frågar Jenny vad som ska hända nu. Det ska du strax få veta. Hon ber mig följa med, vi går i en lång korridor och in i en stor sal där det sitter en del folk som jag känner igen sedan tidigare. Vi sätter oss ner. Tyvärr, säger hon, Alla som skulle ha varit här kommer inte. En del har dragit sig ur tidigare. Några har inte orkat eller velat fortsätta vår kontakt. Men det går nog bra ändå. Jag frågar henne vad det handlar om och vem det var som hämtade mig. Som jag sagt dig tidigare, så finns det andra civilisationer, men en del har förintat sig själva. Även hos dig kommer det att bli en blandning av biologiskt olika individer sedan ni har förintat er själva, och det vet du om. Men det var inte därför som du har blivit hämtad hit. Jag har talat om för dig tidigare att vi skulle visa oss för er, och så är det bestämt att vi ska göra. Men vi tänker inte ta närmare kontakt än utan bara visa att vi existerar. Du ska strax få se en karta på vilka platser vi ska visa oss. Det blir inte så många platser första gången, utan det blir några åt gången i olika omgångar. Vi vill inte skapa någon panik, utan det ska gå lugnt och värdigt till så att ingen blir skrämd. Och samtidigt hoppas jag att vi får hjälp av er som redan känner till oss. Vi har bestämt att det ska ske en natt när vi förutser att hela eller större delen av befolkningen vistas utomhus. Då ska de få se ett fyrverkeri som de aldrig skådat. Men det varar endast 5 minuter, sen är vi försvunna. Det ni får se är ett färgspel som kommer att synas i 4 minuter. Därefter kommer våra skepp att bada i ljus i 1 minut. Så det blir inte många som kommer att missa oss på de platser som vi valt ut att visa oss på. Det blir både dessa rymdskepp och flygande tefat som ni kallar dem och även en del andra modeller, men i huvudsak dessa moderna skepp. Tefaten börjar bli lite föråldrade, de har varit med i flera 100 år, men de duger ännu en tid. Vilken natt visar ni er, blir det inom den närmaste tiden eller först om 10-20 år? Och tänker ni inte landa och visa er själva också, när det ska ske får du reda på i förväg. Tiden vi valt är mycket lämplig. Och den ligger inte så väldigt långt bort. Det blir bara så att vi visar oss en kort stund, och vi går inte ner på marken, men vi är tillräckligt lågt för att ni ska kunna se oss ändå. Men har ni tagit med i beräkningen att vårt försvarsväsen kanske kommer att ingripa och kanske rent att försöka skjuta ner er? Som du vet så är vi inte ute i några onda ärenden, utan snarare tvärtom. Vi måste i första hand bevisa att vi existerar. Och först när vi blir accepterade som goda grannar och bröder, då först kan vi stiga ner till marknivån för att ta nästa steg. Jag behöver inte gå in på det nu, du vet ju vad det handlar om. Och skulle det visa sig att vi blir anfallna, så kan de inte skada oss med sina vanliga vapen, och jag tror inte att de skulle använda kärnvapen mot oss heller, för det skulle bara drabba dem själva till största delen. Så du behöver inte oroa dig för den sakens skull. Det största problemet blir nog om vi blir accepterade eller ej. Det är ett par andra saker som jag skulle fråga dig om, säger jag. Finns det några av er som är här för jämnan, eller är ni bara här då och då? Och hur ofta är det någon härifrån som väljer att följa med er? Och är det sant som det har stått i vissa tidningar, att ni skulle ha tagit ombord både människor och djur och gjort vissa undersökningar mot deras vilja? På din första fråga kan jag väl svara att det alltid finns några av oss hos er, men det är inte samma personer hela tiden, de blir utbytta efter en tid. Vi har inte varit så länge hos er ännu, men du kommer att märka att det blir fler ju närmare den fastställda tiden för vårt besök kommer. Han som brukar kontakta dig är inte kvar så länge till, han blir utbytt om 6-7 månader. Som kontaktar mig, säger du, det är ingen som kontaktar mig. Visserligen träffar jag en man då och då som säger att han kommer från en plats inte så långt härifrån, men som talar med en lite annorlunda brytning och ser lite annorlunda ut också i vissa avseenden, och som dessutom har en viss förmåga att dyka upp och försvinna när man minst anar det. Men nog om det, kan du svara på min andra fråga om hur ofta någon går över till er? Det där har vi pratat om tidigare, men jag kan väl säga att det rör sig nog om några hundratal per år. Och på din tredje fråga kan jag bara säga att det inte är någon som har kommit ombord och blivit utsatt för någon form av undersökning mot sin vilja. Skulle någon påstå något annat så är det fel. De få som har kommit ombord har blivit tillfrågade om vi får ta några enkla prover, och vi har accepterat om de inte har velat. Och det är ingen som blivit tvingad ombord heller, däremot är det flera som fått en känsla av att ha blivit mer eller mindre släpad ombord, och det gäller även dig själv. Och vad beträffar djuren, så är det enda levande djur som varit ombord en fågel som skadat en vinge. Vi hjälpte den så att den kunde flyga igen, sedan blev den frisläppt. Du kan förresten vara stolt över dina medmänniskor som arbetar mot djurförsök. Vi tycker det är fegt att ge sig på försvarslösa djur och experimentera med dem utan att de kan lämna sitt medgivande. Låt era sista djur få leva ett fritt liv. Ni har varken råd eller glädje av att ta död på dem, och vem har gett er rätten att göra det förresten? Jag kan inte göra annat än hålla med henne, eftersom jag har precis samma åsikt själv. Till slut frågar jag henne, om jag inte kunde få något konkret bevis av henne för att de verkligen existerar och allt inte bara är inbillning. Är det för dig själv eller andra som du vill ha bevis för dina upplevelser? Säger hon. Det bästa beviset har du inom dig själv. Du måste tro på dig själv och inte bry dig så mycket om vad andra tror och tänker. Tids nog så skall de få se att du har rätt. Vi tar farväl av den stora farkosten och beger oss hem. Andra besöket på havsbotten, 88.09.02. Efter ett långt uppehåll hör min rymdkvinna Jenny äntligen av sig igen. Den här gången skall vi mötas klockan 10 på förmiddagen. Jag åker ut till mötespetsen klockan 9:30 och sitter och väntar på att hon ska dyka upp, men hon kommer inte. Istället får jag syn på det här ägget en bit bort mot en udde, så jag reser mig och går dit. När jag är framme så glider en bit av väggen åt sidan och en öppning blir synlig. När jag kommit in i ägget slutsväggen, och jag känner de vanliga vibrationerna. Vi stiger rakt upp, förmodligen otroligt högt, för jag kan se både väst- och östkusten. Så ändrar vi kurs och går söderut, över Holland, Belgien, Frankrike och vidare in över Spanien, där vi svänger en aning västerut mot Atlanten. Efter en liten stund går vi ner på så låg höjd att jag inte kan urskilja något land. Efter högst en timmes flygning stannar vi plötsligt och går ner mot vattnet, för att stanna strax ovanför vattenytan. Jag ser att min pilot mixtrar med några knappar och en ratt. Piloten, det är min barrättande vän från ett tidigare möte. Så börjar vi röra oss igen, men inte uppåt utan ner i vattnet. Genom väggen ser jag inte mycket annat än skum och bubblor, och det blir allt mörkare. Men så blir det åter ljusare, och vi befinner oss i en, nerifrån belyst. Dalgång, bestående av både mjuka och böljande fält och höga, spetsiga klippor, eller kanske jag skulle säga bergskedjor. Så stannar vi mitt framför en bergvägg, och i väggen finns en jättestor tjock och tung port som öppnar sig genom att glida åt sidan. Efter vad jag kan se så är den av metall, omkring 25 gånger 25 meter i fyrkant och kanske 5-6 meter tjock. När den är helt öppen, glider vi in i en ofantligt stor grotta, kanske ett par kvadratkilometer stor, med alldeles släta väggar ut med sidorna till 50-100 meters höjd. Ovanför det släta är det skrovliga ytor. Vi har stannat på en avsats som tycks sträcka sig runt hela grottan, och i grottväggen finns ytterligare portar och dörrar och trappor som leder upp till andra avsatser. Min pilot bar lämnat ägget, simmande mot en dörr i berget. Den öppnas, och det syns ett rum innanför. Det kan vara någon form av sluss, och även den stora grottan måste vara byggd så att den går att döma på vatten. Varför skulle den annars behöva trappor och räcken på till avsatserna? En annan sak som slår mig är att de stora portarna är numrerade med helt vanliga siffror. På andra platser jag sett har det bara varit några geometriska tecken, kvadrater, trianglar, cirklar och punkter. Bas på havsbotten. Mellan några av portarna finns några slags tavlor, och på dessa är kartor uppritade. Snett bakom mig är en ingång med siffran 4. Jag kan även se en sexa, en sjua, en etta och en bit ovanför sjuan en femma. Mellan sexan och fyran hänger en tavla med en kartbild av Europa, Afrika, Nord- och Sydamerika, Grönland och Antarktis. I Atlanten mellan Nordafrika och Florida på kartan finns en stor markering med en röd cirkel, och från denna cirkel går det ut flera röda streck till olika platser på kartan, bland annat till Nordsjön och Ishavet. Det streck som går mot Nordsjön är numrerat med en 4, samma som finns på en port i grottan. Streck nummer 4 slutar i Nordsjön en bit utanför holländska eller tyska kusten, för att därför grena sig i ytterligare 4 streck. Om jag inte minns fel så gick ett till Österrike, ett mot Norge och Sverige, ett mot England och ett mot Sovjet. För varje streck på kartan tycks det finnas ett nummer som har sin motsvarighet på någon av de mindre portarna i grottans väggar. Om dessa portar leder till någon sorts farleder eller tunnlar i underjorden eller ut i vattnet, det vet jag inte. Det måste ha gått någon halvtimme sedan min pilot gav sig iväg, men nu kan jag se honom igen komma ut ur en dörr i väggen. Vid sidan av dörren lyser en blå lampa, och strax efter det att han passerat lyser det rött eller gulrött. Jag hör ett ljud, och strax därefter är han inne i ägget. Den stora porten öppnas, men vi åker inte direkt ut ur grottan utan följer grötväggen inåt. När vi kommit längst in i grottan så får jag se något otroligt. I bergväggen sitter stora fönster, 10-12 meter breda och 5-6 meter höga, och innanför dessa fönster är det liv och rörelse. Det ser ut som någon verkstad av något slag. Där finns farkoster, både sådana som jag tidigare sett och andra, och där finns mänskliga varelser som arbetar med någonting. När vi passerar det sista fönstret får jag också se något minst lika märkligt, nämligen raketer eller liknande. På en av dem står det i USA med stora vita bokstäver och något mera som jag inte uppfattar innan rummet bakom fönstret blir mörkt. Jag börjar genast fundera över det jag sett och försöker få svar av min pilot, men han är moltyst. Strax efter är vi ute ur grottan, på väg i dalgången och upp till ytan. Efter någon timme är vi tillbaka vid utgångspunkten hemma i Småland. Hela resan tog väl inte mer än högst 3 timmar, grottbesöket inräknat. Väl framme vid stranden ska jag just gå tillbaka till min bil, då jag upptäcker Jenny, min rymdkvinna. Ingen kan väl bli gladare än jag när jag ser vem det är. Vi står och pratar om vad som hänt när jag får en vild idé i skallen. Kan vi inte åka hem till mig och dricka en kopp te? Hon skrattar och frågar om jag vågar det. Det är klart att dina kläder kanske skulle väcka uppmärksamhet, säger jag, men hon lugnar mig och efter ett tag så sitter vi hemma i vardagsrummet vid en kopp te. Under samtalet om händelserna i havsgrottan kommer jag in på raketerna jag såg, och då blir hon strax lite allvarligare. De har blivit upphittade på olika platser, säger hon, och de kom inte enbart från USA utan från många nationer. Hon säger, att myndigheter i olika länder saknar dem men att de inte vill tala om det. Flera av de här raketerna kunde ha startat ett kärnvapenkrig om vi inte hade tagit hand om dem, mer kan jag tyvärr inte säga till dig. Efter samtalet om raketerna var hon sig inte riktigt lik längre, hon var inte den glada och pigga Jenny som jag haft att göra med tidigare. Jag har aldrig sett henne så allvarlig och ledsen som hon var nu. Du ska inte lita för mycket på vissa nationers löften och fina tal om nedrustning, jag kan tala om för dig att det har aldrig rustats så mycket på er jord som nu, säger hon. Det som de håller på med nu, det är förberedelser för ett krig som kommer att utplåna er alla. Du måste tro mig Ante, 60% talar för att det blir så, och det ökar med någon procent varje år som ingenting radikalt görs. Vi fortsätter med att prata om andra saker, och då slutar med att vi ger oss av till stranden. Sedan vi pratat en lång stund blir hon hämtad på samma sätt som tidigare och jag återvänder hem. Men så mycket är säkert som att jag aldrig kommer att kunna sluta tänka på Jenny. Min fantastiska rymdkvinna och hennes vänner från där ute någonstans. Förnyad kontakt, 890330. Det har nu gått flera månader sedan mitt förra möte med de här personerna, så jag hade väl nästan gett upp hoppet om att få träffa dem igen. Men på eftermiddagen den 29 mars ringer telefonen och jag lyfter luren. En röst som snarare tycks befinna sig inuti mitt huvud än i andra ändan av telefonlinjen säger att vi ska mötas KL21 följande kväll. Jag lägger på luren och säger till min övriga familj att det tydligen var en felringning. Följande dag KL20.45 ger jag mig iväg till vad jag tror är mötesplatsen. Denna gången har jag med mig en minikamera och en del frågor som jag hoppas få svar på. Jag kommer fram. Parkerar bilen och går ner mot Hesjön. Jag ser att det står någon på udden till vänster, cirka 50 meter bort. Jag står kvar och tittar mot personen. Han har redan börjat att gå emot mig, när jag hör ett ljud bakom mig. Där står en sån där granrisätare som jag brukar kalla dem, och när han från udden kommer närmare ser jag att han är av samma sort. Ingen farkost syns till. Vi går och sätter oss på en uppdragen träbrygga. Det är lite gråkallt och de förstår nog det, för en av dem tar fram en fyrkantig ask ur en låda som man har med sig, en ask som visar sig vara någon kombination av värmekälla och lampa. Den värmer skönt och lyser med ett behagligt sken. Jag säger att det måste väl synas till vägen och husen, men han förklarar att det inte syns. För att övertyga mig går vi ett stycke bort från platsen, och ljuset blir svagare ju längre vi går för att helt försvinna efter 40-50 meter. Det är ett mycket egendomligt ljus, mattare än skenet från en vanlig lampa. Han säger att det är en kollampa, som drivs av skifferkol och magnesium och tänds av en magnet. När vi sitter runt lampan, ser jag hur de verkligen ser ut. De är cirka 150-160 cm långa, ganska klent byggda, med ett päronformat huvud, en halv gång större än vårt. De är ljusare i hyn, har inget hår uppe på skallen, däremot något dunt, mörkblont, polisongliknande hår från de små och platta öronen ner till hakan. De har smala läppar, en liten antydan till näsa och ganska stora ögon. På gässan ligger fyra smala metallskenor, fästa på en ring i nacken mellan öronen. Två av metallskenorna går ner mot pannan och två vid sidan av ögonen. Han har en åtsittande overall som ser ut att bestå av cirka 2 cm stora metallplattor. Overallen är heltäckande, den går ända ner under fotsulorna men slutar vid handleden, där någon sorts vantar tar vid. Han har också ett svart bälte, troligen av metall, med några symboliska tecken. Där finns två vita trianglar som lyser svagt, två stående rektanglar med ett rosa sken som varierar i styrka, och en symbol bestående av två varandra korsande cirkelsegment mellan två lodräta streck. Den ena lodräta rektangeln reagerar när jag talar med honom och liksom följer min röst. Från bältet går två skenor över bröstet upp till en metallring som han har runt halsen, och på skenorna sitter tre vita runda plattor, två på hans högra sida och en på hans vänstra. På hans vänstra axel sitter en liten dosa med två knappar och något som ser ut som en stickkontakt. Ritning på. Ett med stort huvud. Bägge personerna är lika varandra, bortsett från att den andra har en väska eller låda som hänger på sidan och något som liknar en stämgaffel. Jag frågar vad som ska hända nu och varför de tog kontakt. Vi vill veta om du fortfarande är intresserad av att hålla ditt löfte till oss som kontaktperson. Om så är fallet så ska ni alla få den information som fordras för att kunna upprätthålla kontakten med oss av de andra. Jag svarar ja på deras fråga och undrar i min tur om de kan säga varifrån de kommer. Vi kommer mycket långt härifrån, men ändå från en plats i samma system som jorden ingår i. Vi har stationer på nära håll, bland annat på jorden på tre olika platser. Du har varit på två av dem. Nere i haven, den tredje platsen ligger på jordytan, men dolt för att ej upptäckas av er. Den på jordytan är den äldsta. Sen har vi ytterligare 6 stationer på olika planeter, men jag kan inte säga vilka. Ligger dessa planeter långt bort från jorden, se 2 dygns resa. Jag har ju varit på er hemplanet, den verkar ju inte vara så långt borta. Du har aldrig varit på vår egentliga hemplanet, utan bara på ett par av våra stationer. Men vi är där många år i taget, så på sätt och vis har du ändå varit hemma hos oss. Jag frågar vidare hur de kan förflytta sina farkoster så tyst och snabbt och ibland mer eller mindre osynligt, och om deras farkoster också drivs med kol och metall som den här konstiga lampan. De svarar att skifferkolet och magnesiumet ingår, fast det är en lång och kostsam procedur att omvandla det till bränsle. Men när det väl är gjort så räcker det i gengäld mellan 1-3 år. För att ladda dessa batterier går det åt väldiga mängder elektricitet. När jag frågar hur stora batterierna är, tar han ur sin låda fram en mindre låda, cirka en kubikdecimeter stor. Han säger att jag med den skulle kunna köra bil så länge, att bilen skulle hinna bli utsliten flera gånger om innan batteriet är till hälften urladdat. Han kan även reglera styrkan på skenet från lampan som står framför oss. Jag frågar om det blir några avfallsprodukter vid tillverkning eller användning. Det bildas en gas som för oss är ofarlig. Men tyvärr har det hänt att en del av er som varit i kontakt med oss har blivit sjuka och i några fall avlidit. Vi håller på med arbetet att göra det ofarligt även för er, men innan det är klart kan vi inte dela med oss av den kunskapen. Jag frågar varför inte jag har blivit sjuk, när jag tydligen har varit utsatt för det vid flera tillfällen. Du har fått ett så kallat motgift, som även det är kostsamt och tidskrävande att framställa. Den grå vätskan som du druckit av innehöll detta motgift. På min fråga om jag inte kan få ta ett fotografi av dem innan vi skiljs åt svarar han att vi inte är riktigt mogna för det ännu, men jag ska få göra det längre fram. Jag undrar om jag kan få känna på dräkten han har på sig. Varsågod, säger han, tittar på sin kompis och ler lite lurigt.